säger Parisa Liljestrand i ett pressmeddelande. Beslut i UNESCO väntas i december 2026. Sverige har sedan tidigare två kulturarv, nordiska klinkbåtstraditioner och fäbodbruk, på listan. Andrea Valderrama, Kulturnytt. Yksi, kaksi,
kolme, sauna. Kosi. Kai startar som nummer 6. För nu är nämligen startordningen klar för semifinalerna i Eurovision Song Contest. Sverige tävlar i den första semifinalen och Kai med Bara bada bastu går ut som 6:e akt. Den 13 maj sänds den första semifinalen i Sveriges Radio P4 direkt från Basel i Schweiz. Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt. Sauna.
Och med det är Kulturnytt slut. Ladda ner appen Sveriges Radio Play för fler kulturnyheter.
Det blir Nina Larsson som blir ny jämställdhetsminister efter att Paulina Brandberg igår meddelade att hon lämnar sitt uppdrag. Så här presenterade hon sig själv på en pressträff alldeles nyss.
Jag är liberal feminist. Jag är mamma till 2 dansande döttrar. Jag är erfaren chef och ledare. Jag är också jägare och före detta officer. Jag hoppas att med den bredden och med de erfarenheterna så hoppas jag kunna bidra med viktiga perspektiv till jämställdhetsområdet.
Nina Larsson har haft flera uppdrag för Liberalerna. Hon var riksdagsledamot mellan 2006 och 2014 och var även partisekreterare under några år under den här perioden. När hon fick frågan om att bli minister svarade varken hon eller partiledaren Johan Persson på. Han svarade också undvikande på frågor under pressträffen om bakgrunden till att inte bara Paulina Brandberg lämnade igår utan också att partisekreteraren Jakob Olofsgård lämnar sitt uppdrag. Men kommer sitta kvar i riksdagen.
Det är den bedömning de har gjort och den har jag respekt för.
Reporter här, det är vår Katarina Helmersson. Fler uppehållstillstånd ska kunna nekas eller återkallas på grund av brister i, som det heter, hederligt levnadssätt och skötsamhet. Det föreslås i den så kallade vandelsutredningen som idag överlämnades till regeringen. Det kan till exempel handla om att en person återkommande gjort sig skyldig till mindre brott, har obetalda skulder eller anses utgöra ett säkerhetshot, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Region Skåne tvingas betala ytterligare 79 miljoner kronor i ersättning till ambulansföretaget Premedic. Det har Kristianstads tingsrätt beslutat. Detta efter att företaget stämt regionen för att inte ha betalat för ambulanskörningar i mellersta Skåne. Regionen ska även betala rättegångskostnader på 1,8 miljoner kronor. Försvarsmakten tvingas betala 37 miljoner kronor i skadestånd till Uppsalas kommunala vattenbolag för de PFAS-föroreningar som läckte ut från flygfältet i Ärna. Det är såklart sedan Högsta domstolen beslutat att inte pröva Försvarsmaktens överklagande av mark- och miljööverdomstolens dom förra året. Årets Alma-pris, alltså Astrid Lindgren Memorial Award, går i år till den franska författaren Marion Brunet. Hennes romaner handlar ofta om ungdomar i uppror mot olika orättvisor i samhället. Förutom äran får 49-åriga Marion Brunet 5 miljoner kronor i prispengar. Det avslutar Ekot klockan 2. Jag som stod i studion heter Ola Janåker Dönkös.
P1, Sveriges Radio.
Vetenskapsradion Historia dyker denna vecka ner i schackspelets historia. Om en liten stund.
Matpriserna, 30% högre i butik. Politiker har dundrat att maten måste bli billig igen. Men kommer vi få billigare mat?
Nej, jag tror inte att vi kommer få billigare mat.
Den här prisnivån har vi för att stanna.
3 kunniga personer från Livsmedelsföretagen, Lantbruksuniversitetet och Lantbrukarnas riksförbund förklarar varför priserna inte kommer sjunka. Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Nu Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.
Tell the readers of life how it feels to be a girl among all those men.
I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful.
2020 tog Netflix-serien The Queen's Gambit världen med storm. Mitt under pandemin blev serien om schackgeniet Beth Harmon någonting som många av oss drömde oss bort i. Och schack, ett av världens äldsta spel, blev åter högsta mode. I Vetenskapsradion Historia idag ska vi berätta om schackspelets historia och hur det har formats av de olika kulturer som har spelat det. Jag heter Tobias Svanelid, men vi börjar med ett helt annat sorts spel.
I said, who do you serve? We are the shadows.
That serve the light.
Härom veckan släpptes det senaste i en lång rad av Assassin's Creed-spel. Dataspel som fokuserar på smygande, klättrande och hoppande och förstås lönnmördande, allt i olika historiska miljöer. Det började med det första Assassin's Creed-spelet 2007 som utspelade sig i tredje korstågets Mellanöstern. Det fortsatte bland renässansens italienska städer, i piraternas Karibien på 1700-talet och nu senast i 1500-talets feodala Japan, där spelaren hamnar mitt i Sengoku-periodens blodiga intriger i aktuella Assassin's Creed Shadows. Idag räknas Assassin's Creed-serien som ett av de mest framgångsrika i spelvärlden med omkring 200 miljoner sålda spel. Jag tog kontakt med Jonathan Dumont, creative director på dataspelsföretaget Ubisoft, för att ta reda på hur en av världens mest framgångsrika spelserier förhåller sig till historia och historiska fakta.
I think the Assassin's Creed franchise has different reasons that are appealing for our players. From a gameplay perspective, it is a franchise that proposes to parkour and stealth and have a core storyline that is pretty strong and that ties into a much larger universe. So a lot of our players come back for those elements in particular, but other elements as well. And I think from, you know, like a player fantasy for us, like it's not a time traveling device, but it has a little bit of that. And I think going back to Lost Worlds or the past, or at least a version of our fantasized past or fiction in that past, is something very appealing because we do put a lot of details and try to recreate plausible, incredible environments and storylines into those worlds.
Jonathan Dumont menar att spelen i Assassin's Creed-serien lockar spelare som både söker spänningen i smygandet och för all del i lönnmördandet, men också de som vill försvinna in i spelens historiska miljöer. Det handlar förstås inte om att sätta sig i en tidsmaskin, och spelens version av de historiska miljöerna är inte 100% historiskt korrekta, menar Jonathan Dumont. Men vi lägger ner stor möda och stora resurser för att få det mesta i spelen så historiskt korrekt som det går. I det senaste spelet, aktuella Assassin's Creed Shadows, har man tagit hjälp av franske historikern Pierre-François Soary, specialiserad på japansk 1500-talshistoria, för att få spelet så historiskt som möjligt.
Ben, mon rôle a été essentiellement un rôle de consultant, c'est-à-dire que j'ai répondu à des questions qu'on m'a posées, que le staff de Québec City m'a posées, concernant alors différents types de questions, soit sur au début en tout cas, sur le contexte général de la période, qu'est-ce qu'un seigneur, qu'est-ce qu'un samouraï, qu'est-ce qu'un ninja, qu'est-ce que c'est, comment fonctionne la religion au Japon, le rôle des femmes dans la société, leur place dans la société, ce genre de choses.
Mitt jobb har handlat om att svara på frågor om hur det japanska 1500-talssamhället fungerade, hur samurajer såg ut och agerade i olika situationer eller hur kvinnans roll såg ut vid den här tiden, berättar Pierre-François Soary. En del saker har varit svåra utmaningar också för mig som historiker, berättar han. Som frågan från spelmakarna om huruvida japaner på 1500-talet applåderade eller inte. Ett exempel där jag fått dyka djupt ner i källorna, säger Pierre-François Soary.
Comme par exemple, est-ce que les japonais applaudissaient à la fin d'un spectacle? Et je dois dire que je m'étais jamais posé la question. Et dans les sources, évidemment, japonaises du XVIe siècle, il y a absolument rien sur la question.
Ett annat exempel på detaljer som Pierre-François Soary behövt upplysa spelkonstruktörerna om är att det inte fanns sittbänkar i 1500-talets Japan. Man satt på mattor eller på bord, men inte på bänkar. Så där fick man bakläxa och göra om, berättar han.
Le personnage qui était assis sur un banc à l'entrée d'un village. Il n'y avait pas de banc au Japon. Au début, au XVIe siècle, les gens étaient soit sur des nattes, soit accroupis, soit sur des petites tables, mais les bancs n'existaient pas. Donc j'ai fait ce genre de remarque. Évidemment, bon, bah, les non-spécialistes occidentaux qui font le travail sur le jeu ne peuvent pas savoir ce genre de choses. Donc il y a des petites bêtises comme ça qui sont faites à droite à gauche que j'ai essayé de rectifier quand on m'en a montré. C'était aussi une partie de mon travail.
I fallet med bänkarna, säger creative directorn Jonathan Dumont, var det ett enkelt beslut. Vi tog bort dem helt enkelt. Men i andra fall gör vi andra avvägningar. Hur mycket spelet ska vara exakt historiskt korrekt eller hur mycket vi ska prioritera spelupplevelsen istället.
Actually, so we do get the consultation, we get the information, and then on our end, you know, we have to make choices. In the case of the bench, it was an easy choice, and you know, like, so that's okay. Yeah, that probably. And no, and sometimes we, you know, like sometimes we were in development, so things we put as a temporary, and we know, but we and then we gauge the importance of everything. But the goal is to have as much information as we can, so we can try to make the right choices. And then sometimes we'll have to favor gameplay and not necessarily listen, or for some other reason. And then, but most of the time we try to take the feedback and execute on it. So.
Det handlar om att skapa en illusion av historien, säger Jonathan Dumont. Att vara noga med detaljerna, men i första hand att skapa en känsla hos spelaren. Att han eller hon faktiskt befinner sig i 1500-talets Japan när man spelar spelet. Vill man så kan man också låta huvudkaraktärerna i spelet prata japanska så att inte upplevelsen av Japan förstörs av engelska. Och så hoppas vi att spelet kan vara en inkörsport för folk att lära sig mer om Japans historia. Det finns faktarutor i spelet där man kan läsa mer om historiska detaljer, men kanske vill man också efter att ha spelat Assassin's Creed Shadows gå vidare och besöka museer eller läsa böcker om perioden, säger han.
I think it needs to be respectful and credible, right? So I think that's the first thing. So as I have a certain degree of authenticity as well, so to take, you know, some of the customs that were there and try to represent them the proper way. I think recreating the landscape, recreating some of the synergies between the characters and of that time. So that I think it's very important to try to ground the game. So we don't say these are the exact events that happened, but I think it's a good gateway to wanting to learn more about. So people get a curiosity about the setting. They come, oh wow, I want to learn more. We have a codex section, which is historical facts and that were written by historians such as Pierre that give you that information. And then it's a good outlet or a good introduction to go, okay, now I want to learn about the setting. You go to museums, you travel, whatever, you read books, and it's a little bit of a, you know, like a satisfy my curiosity. And then, you know, like if you like the setting or you're more interested in learning what happened, all of that can be done outside the game as well. So.
I första hand handlar det om underhållning, säger Jonathan Dumont. Och vissa historiska invändningar som att japanska hästar på 1500-talet egentligen var mycket mindre än de hästar man ser i spelet, det struntar vi helt enkelt i för att göra spelupplevelsen bättre.
It is an entertainment product first of all, and people come to be entertained. So I think that takes, you know, supersedes it. And then we give an outlet to learn about the setting as well.
All I have ever known in my life, our land, our customs, my family, burns in the name of unification.
Jonathan Dumont, creative director för spelet Assassin's Creed Shadows, som alltså nyligen släppt. Och du hörde också historikern Pierre-François Soary som varit inblandad i spelutvecklingen. Och därmed lämnar vi datorspelens värld här i Vetenskapsradion Historia för att bege oss till ett annat och betydligt äldre spel.
Jag tror väldigt mycket på att schack är något som vem som helst kan bli bra på och att man behöver inte vara världens smartaste person för att bli bra på det.
Hur lätt hade du vunnit över oss på schack? Alltså hur fort går det för dig som ändå är så pass bra?
Ganska lätt. Okay.
Schackspelaren och YouTubern Anna Kramling i morgonpasset i P3 om att vem som helst kan bli bra på schack. Kanske stämmer det, men det är ett spel som många tycker är jobbigt och kanske till och med är lite rädda för. Och som genom historien i första hand attraherat kungar och drottningar snarare än folket på gatan. Det var på 500-talet som schackspelet började utvecklas och spelas i Indien som ett sätt att öva generaler och prinsar i krigföringens konster. Men sedan dess har det hänt massor med schackspelet. Hur spelplanen och spelpjäserna sett ut och hur reglerna förändrats. Någon som vet mer om det här är Peter Carelli, arkeolog och författare till aktuella feodalsamhället i miniatyr, det skandinaviska schackspelets medeltida kulturhistoria. Urban Bjørstadius träffade honom för att fördjupa sig i schackspelets och schackpjäsernas historia.
Det här är egentligen det är en oerhört intressant schackpjäs förstås, men det är den som fick mig att gå igång med hela det här projektet. Och anledningen är att den hittades på en av mina grävningar, eller som jag ansvarar för i Lund. Tidigt 90-tal var det vi hittade den där. När den kom fram så visste vi inte alls vad det var. Utan det såg igenkännbart, alltså formerna är så speciella. Lite rundat längst fram och lite, vad ska man säga, rektangulärt bak till med en knopp på mitten. Alltså man känner igen utseendet, men vi kunde inte sätta vad det var för någonting. Och på den tiden så gick man ju till expertisen, så jag gick hem och skrev på skrivmaskin ett par brev till de stora museerna ute i världen och fick svar ganska snabbt att grattis, det här är en mycket unik schackpjäs, förmodligen tillverkad i Kairo någon gång på 1000-talet. Och hur den då har hamnat i Lund, det vet vi ingenting om. Den hittades i lager från 1100-1200-talet, så att den var ju gammal, men det är fortfarande väldigt länge sedan den tappades. Det är en kung eller en drottning, det kan vara en vesir också, och den är utformad enligt den arabiska abstrakta stilen, som innebär att man ser inte exakt vad det är, men det ska alltså föreställa en elefant med en tron på där kungen sitter i.
Ja, när schackspelet skapades i norra Indien under 500-talet efter Kristus så var det ett krigsspel och schackpjäserna såg helt annorlunda ut jämfört med senare tiders stiliserade estetik. Då var det detaljerade, naturalistiska figurer, små konstverk som skulle efterlikna de stridande enheterna på ett slagfält.
Alltså genom att spela det här spelet så skulle man lära sig att bli en duktig soldat. Det var egentligen det. Men samtidigt är det ju då ett spel som är strategispel. Alltså så som vi känner schacket idag. Så det är ju mer än bara fia med knuff, utan det finns liksom lite mer inbyggt i det. Men det är ändå kul att tänka sig så att det då går tillbaka till chaturangan, som det hette, den indiska stridsformationerna då, med elefanter och vagnar och så vidare.
Om du skulle beskriva, du har ju ett exempel här på alltså det här är ju ett konstverk. Om du skulle beskriva, vad är det vi ser?
Ja, alltså det är ju figurativt, det är ju med massor med detaljer. Och det är ju för att man då som spelare skulle förstå vad man håller på med. Det är inte bara ett spel, utan det är, som sagt, du styr egentligen en armé på fältet. Det är som om du vore härskaren som liksom dirigerar spelet. Och i den här så är det ju då djur och människor och vapen, och vi har kungen själv där uppe i toppen då på elefanten. Och så här såg de ut under äldsta skedet, och det här betyder ju också att det här var ju inte varmans spel förstås, utan det här var ju spel för eliten. Alltså de som faktiskt inte stred på fotsoldater, utan som faktiskt var med och dirigerade de stora krigsslagen då. Alltså det här hur pjäserna rör sig ska då motsvara de olika enheterna. Och det kommer vi fram till även i modern tid, alltså att hästen rör sig ju på ett visst sätt, eller hur? Och biskopen på ett annat, och fotsoldaterna på ett annat. Alltså det ska vara inte exakt som det var i verkligheten, men det skulle liksom likna det. Man skulle känna igen sig.
Men hade man annorlunda schackpjäser då?
Ja, alltså i det ursprungliga så var de alltså krigsenheter. Alltså det var tornen var stridsvagnar, alltså vagnar som drogs av och så vidare. Så att det var ett rent, det var ungefär som man skulle ta ett arméförband idag och så dela upp det i spelpjäser. Så det skulle likna, det skulle inte likna något annat än en armé helt enkelt. Och det är det som är det, tror jag, alltså det spännande med just schackspelets spridning sen senare är just att du tränar dig, inte bara att bli en duktig spelare, utan här kan man då säga att du tränar dig i stridskonst. Vad händer om jag flyttar fram mina hästar? Vad händer om jag går snabbt fram med tornen? Jo, jag blir anfallen från sidan och så vidare. Så att det är en strategi som du sen tar med dig hem till vardagen när du står där med din armé på fältet och ska möta en motståndare.
Schackspelet spreds snabbt över världen. Först till Persien och Kina och sedan till det islamiska kalifatet. Och då kom spelet att förändras. Schackpjäserna förvandlades från figurativa och naturalistiska till abstrakta och hårt stiliserade pjäser.
Ja, där är det ju spännande. Från att det har varit så här enormt figurativt utformat med liksom djur och människofigurer, så kommer till arabvärlden där det ju finns ett, om inte ett förbud, men en riktlinje att man inte ska efterlikna människor eller djur figurativt. Så det som händer då, det är att man i arabvärlden då använder fortfarande elefanten, men den blir stiliserad. Och vagnarna blir stiliserade, och människorna då och så vidare. Så att det är det här som jag kallar för, och vissa schackforskare, att det är arabiskt abstrakta schackpjäser. De visste vilka som var kungar och vilka som var torn och så vidare, men de ser väldigt annorlunda ut. Och tittar man på dem så får man verkligen gissa sig fram om man inte exakt vet. Här har jag då en tysk forskare som har ritat dem här och visar liksom hur de är stiliserade. Och det är alltså den här, du ser det som en kon, en rundad topp och två prickar. Men det är egentligen två elefantbetar, så den ska efterlikna. Och den här motsvarande då, en rundad kon med ett utskott, och det är ett hästhuvud. Men jag tycker det blir ganska fantastiskt, för de här är ju liksom, de använder alltså de indiska elementen då, vilka stridsenheter det är. Men de finns ju inte. Det fanns ju inte stridselefanter som används vid den här tiden. Men ändå så använder man de bilderna i sitt spel. Och det tycker jag är lite fascinerande. Att liksom man, även vid den här tiden då är spelet ett par hundra år gammalt bara. I ett långt tidsperspektiv är det ju ganska lite. Men man behåller liksom ursprungsbilderna. Det är elefanter som strider på brädet, fast det gör det inte, de finns inte i min armé längre.
Men det var fortfarande ett krigsspel, schacket.
Ja, men där ser man liksom hur det glider lite grann, va, tror jag. Alltså att det är ett, eller det var i den arabiska världen också ett krigsstrategiskt spel. Men jag tror inte att det var så som det fungerade i Indien. Det var inte för att lära sig att gå ner på, utan det var snarare att lära sig strategi snarare. Vad händer om? Och det vet ju att de skickliga schackspelarna, de vet ju det här 14 drag, vad som händer om jag gör si och så och där och han gör där och så. Så alltså det är ju otroligt mycket med strategi och chanstagning och risktagning och genomtänkta planer och så. Så att jag tror att det är det som står i centrum snarare än att lära sig manövrera sin armé.
Och schackspelet fortsatte sitt segertåg över världen. Närmast på tur stod det medeltida, kristna, feodala Europa där schacket skulle komma att genomgå ännu fler förändringar.
Hur det kommer till Europa är ganska intressant, för att det vet vi ju att liksom den muslimska världen och den västeuropeiska kristna världen var ju inte de bästa vänner precis. Och ser man till Iberiska halvön då, Spanien, så var det ju en tydlig gränslinje mellan den kristna världen och den moriska världen. Men det har visat sig att, och det är inte min egen forskning utan det är ju andra spanska forskare, att kontakten över gränsen har uppenbarligen varit ganska täta ändå. Så att i de kristna områdena i norra Spanien så har man attraherats av de här spelen väldigt tidigt, redan under 900-tal, 1000-tal. Hur det har gått till, det vet inte jag, för jag menar den här gränslinjen, men utbyte har ju funnits, ett kulturellt utbyte i alla fall. Och i många av de här spanska orterna då, så finns det väldigt, väldigt exklusiva schackspel som tydligt visar att det har vunnit inträde även i den kristna elitkulturen där. Så att där är en väg upp genom Spanien. Den andra vägen som gick, det gick genom Italien från de Sicilien och de arabiska områdena. Och uppenbarligen spreds det sig där. Men det intressanta då sker ytterligare en förändring i hur man utformar de här pjäserna. Det som sker är att när det då sprids upp då in i Västeuropa är att den här hårda, abstrakta formgivningen då löses upp lite grann. De har kvar sina abstrakta former, men plötsligt är det ett människohuvud eller ett hästhuvud eller något sånt som liksom löser upp det hela. Så de blir liksom halvfigurativa. Och sen sker det ganska snabbt att de går tillbaks egentligen till ursprungs där, att de blir enormt figurativa med människofigurer och djur, och det är liksom mycket liksom maktsymboler i det hela. Det här är ju då ett tecken på, för igen, att det är inte då kreti och pleti som spelar schack, utan det här har blivit en elit sysselsättning även i Västeuropa. Där blir det förändras liksom symboliken från det här krigsspelet. Jo, nej, det är fortfarande ett krigsspel, men framförallt så är det ett samhällsspel, en samhällsspegel brukar man säga. Det visar hur feodalsamhället fungerar. Hur kungen står högst upp, hur han har sina riddare bredvid sig och han har sina biskopar bredvid sig. Och då har alltså hästfiguren blivit en riddare och elefanten, den med två piggar som då skulle symbolisera en elefant, blir faktiskt en biskop. Och det dras så långt så att de här två piggarna blir ju sen till en biskopsmitra, helt enkelt. Så det visar liksom hur det förändras med samhället. Och den här då, vad har man då för nytta av det här? Ja, för det första, vilka är det som spelar? Ja, igen är det eliten naturligtvis. Det är kungar och drottningar, men även folk i maktställning inom kyrkan och inom den världsliga. Och det här blir då en samhällsspegel som jag sa, vilket innebär att pjäserna visar hur de här olika samhällsgrupperna fungerar på brädan. Inte bara i ett krig eller i en strid, utan faktiskt hur de fungerar. Ja, bönderna, de kan man ha och mista. De rör sig med ett steg framåt. Medan då riddaren hoppar snabbt och slungar sitt svärd. Va? Just där. Så att det här blir ett sätt för unga personer i maktställning, adeln och frälset, att lära sig helt enkelt hur världen fungerar.
Men du skriver ju också om att man eventuellt kan gå andra vägen och se hur de här förändringarna i själva spelet kan spegla förändringarna i det feodala medeltida Europa. Drottningen till exempel, som helt plötsligt man kan börja använda på ett helt annat sätt i spelet.
Det är ju förändringar i spelet i sig, och sen är det ju förändringar i, vad ska vi säga, symboliken då. Och det är ju olika saker. Först kan jag säga att i det arabiska spelet så var det ingen drottning, utan det var visiren. Så det är viktigt att veta. Det är kungen och det är visiren. Så det är de två. Visiren blir ju i Europa då, Västeuropa blir drottningen. Och från början så var drottningen den en av de svagare figurerna. Men efterhand så får drottningen mer och mer makt till det här spelet och blir ju faktiskt en av de mest kraftfulla pjäserna, men väldigt sårbar. Så det är också lite intressant, och det tror jag hänger samman med just hur drottningarna faktiskt får mer och mer inflytande och makt i sin samtid.
Under 1100-talet nådde så schackspelet våra breddgrader här uppe i Skandinavien, och det är det som står i fokus för medeltidsarkeologen Peter Carellis undersökningar. Dels genom skriftliga källor, dels genom alla de schackpjäser som har hittats under årens lopp vid olika arkeologiska utgrävningar.
Dels så är ju Skandinavien en del av Västeuropa naturligtvis. Alltså utvecklingen som sker där nere, om man nu ska säga så, den sker här uppe också. Så vi är ju en del av Västeuropa. Så att när den här vågen kommer från södern, där liksom de här figurativa pjäserna, där kungarna ser ut som kungar och biskoparna rider på hästar och sådär, det når oss här också. Och väldigt tidigt så tillverkas det en hel del så här figurativa pjäser i Skandinavien som är fantastiska till sin utformning. De är alltså oftast tillverkade av exklusiva material. I södern så var det oftast elfenben som användes, ett extremt exklusivt material. Här uppe i Norden så är det oftast valrosstand, alltså Nordens elfenben, som används. Så att och de här blir då extremt konstfulla, alltså det är små konstobjekt som tillverkas.
Vi har ju exempel framför oss här, och nu är vi nästan tillbaka i det här indiska ursprunget. Om du skulle beskriva den här, det är elfenben den här figuren, va? Eller figurerna, det är en pjäs men flera olika figurer i samma pjäs.
Ja, just den här är då en drottning till häst, och runt omkring den flera soldater som backar upp det här. Och det visar ju igen det här, hur drottningen sitter där i maktställning på häst med krona på huvudet, det är skyddande soldater. Då förstår man hur drottningen fungerar i. Hon är upphöjd, hon har beskydd runt omkring sig. Då tänkte sen ett stort antal andra schackpjäser som är likadana ut, då blir det ju som ett modernt tv-spel där man ser hur de rör sig mot varann och hur de agerar. Så att det är ju visuellt väldigt starkt, tycker jag. Ofta var de målade också, så att man kunde liksom ännu mer framhäva det man ville framhäva, exklusiviteten i dem.
Och då är det ju inte så konstigt att även i Skandinavien schackspelet var eliternas spel. Men alltså, vad beror det på att det liksom verkar ha varit så ända från tidens begynnelse, från schackspelets begynnelse i alla fall, att det alltid har varit just eliternas spel?
Jag vet inte, men jag tror att i alla fall om vi tittar på den västeuropeiska medeltiden, så var det ju, det var en tid när den här klassen liksom etablerade sig, adelsklassen, det eliten. Och det man gjorde var ju att man skapade en egen identitet. Man skulle göra vissa saker, vissa färdigheter som anstod en god riddare eller väpnare eller då barn till. Och det finns till och med skrivet någonstans att de här färdigheterna som man skulle klara som ung adelsman var då fäktning, och det var, jag kommer inte ihåg de här, och schackspel var en av dem. Så att vi ska nog inte tänka oss det här som bara ett spel. Alltså, vi får inte jämföra med Fia med knuff eller Monopol, utan det här var ett sätt att vara. Det var en del av identiteten helt enkelt.
Men hur såg man då från kyrkans håll på schackspelet?
Det är också en rolig historia, för att det fanns inom kyrkan ett utvecklat missnöje och till och med ett förbud mot tärningsspel och den typen av liksom slumpspel. För man menar att det ledde bara till dryckenskap och till osämja och till och med till våld och mord. Va? Men då var det faktiskt vissa som dök upp och sa, ja, men schack, det är något annat. Det är någonting annat. Det är skillnad mellan tärning och schack. Så att jag tror att den här Petrus Damiani, som han hette då, som försökte, han uppvaktade påven och sa att vi måste förbjuda det här spelet då. Han fick ingen framgång, men det visade sig att den dåvarande påvens efterträdare var en välkänd schackspelare. Så det hade tydligen sipprat in även i kyrkans elit att schack var faktiskt någonting som skilde sig från de andra. Och i Skandinavien så ser vi att i de skriftliga källorna så är det vanligt att högt uppsatta präster, kaniker vid domkyrkorna, skänker schackspel bland annat till varandra. Så det var en symbolhandling, alltså att jag är inte bara att jag är schackspelare, jag skänker till dig och du är en högt uppsatt präst. Så det visar ju att det här motståndet hade spelats över. Det var lång gång.
För jag tänker när du berättar här att det är ju verkligen motsatsen på många sätt till det här slumpmässiga tärningsspelet. Alltså där det feodala Europa styrs av fasta regler. Varje pjäs har sin bestämda plats, precis som varje människa har sin bestämda plats och sitt förbestämda rörelsemönster i samhället.
Exakt, och det finns faktiskt ett jätteintressant, jag har med det i boken någonstans, jag bläddrar här, ett kyrkgolv i en kyrka i Italien. Där visar just skillnaden på mellan det här, det förfinade att spela schack. Det var en sysselsättning som de som var kloka och förnuftiga, då hade man även Gud med sig. Men spelar man tärning, så var det precis tvärtom. Då hade man inte Gud med sig, utan det var kanske den andra som hjälpte dig i dina gärningar. Kyrkan San Savino och Piacenza. Ett mosaikgolv då där man spelar med Gud. Så förfinat var det att schackspelet var liksom ett, du spelar med de högre makterna. Tärning var ett spel för bövlar.
Din bok är ju också en katalog över, vad jag förstår, i princip alla schackpjäser som har hittats i Skandinavien. Första sån sammanställningen någonsin, vad jag förstår. Alltså, hur många schackpjäser har vi hittat hittills?
Ja, men det är ett par hundra. Och det låter flott att säga alla från Skandinavien, men alla som jag har hittat. Därför att många döljer sig i museisamlingar och de ligger gömda som spelpjäser eller något sånt där. Och så får man bedöma, är det här en schackpjäs eller inte? Och ibland så är det lätt och ibland så är det svårt. Men min tanke var ju så här att det är ju att få helhetsbilden. Det är ju där du får liksom den geografiska spridningen. Och man kan tydligt se då att det äldsta skedet så är det då de stora städerna. De tidiga städerna, det Lund, Roskilde, Trondheim, alltså de stora handelsstäderna, och sen sprids det successivt, och Finland, som ju var en del av Sverige vid den här tiden, har väldigt få tidiga pjäser, men det är väldigt vanligt under senmedeltiden. Där finns på varenda borg som man liksom, så har man spelat schack. Så att för mig så har det varit så här att göra den här katalogen är inte ett självändamål, utan det är den som ger mig den geografiska och den kronologiska bilden. När kommer det upp? När kan man datera de här? Och i vilka områden har det varit spritt? Och egentligen så är ju min sammanfattande tolkning av det här är att det går ganska snabbt. Det kommer in här under 1000-talet, sprids det till Västeuropa. Under 1100-talet så spelas det schack på de flesta platser. Och under 1200- och 1300-tal så är det jätteväl spritt. Och under senmedeltiden så är det i stort sett alla som kan spela schack. Så att det är ju en framgångssaga för ett spel, om man säger så.
Men alltså med de här historiska kunskaperna då om schack och schackspelets ursprung, att det var ett krigsstrategispel från början och sen då i och för sig via det här feodalsamhället i Europa, medeltida Europa. Men hur kan man utnyttja de här kunskaperna då för att kanske som schackspelare tänker jag bättre förstå spelet och kanske rent att bli en bättre schackspelare? Kan de här historiska kunskaperna hjälpa en att bli en bättre spelare? Leder det till någon liksom insikter i schackspelets väsen?
Det var en svår fråga, verkligen. Och det är inte jag som ska avgöra den. Men det är klart att, alltså att förstå vad man håller på med kan ju ge lite mening till. Och jag tycker att man är bärare av en kulturell tradition som går tillbaka 1500 år. Som har spritts så här över hela världen. Som har spelats då i alla tänkbara miljöer över hela världen. Det kanske skulle ge ett mer värde när man sitter och tragglar i en schackklubb i Skövde. Alltså att det här, jag är en del av någonting så mycket, mycket större. Och jag är inte lurad. Det är många andra före mig som har attraherats av samma liksom, spänning och samma utmaningar.
Peter Carelli, aktuell med boken Feodalsamhället i miniatyr. Det skandinaviska schackspelets medeltida kulturhistoria. Och det var Urban Bjørstadius som träffade honom. Sist i Vetenskapsraden Historia ska vi fördjupa oss i handskakningarnas historia. Hur länge har vi skakat hand med varandra egentligen och varför gör vi det? Och något som har debatterats i samband med president Donald Trump. Hur ska en handskakning se ut egentligen?
There's perhaps no better way to express a sense of control in business and in politics than a firm handshake. For Trump, it's a full contact sport, and he's got a few power moves. The first we'll call the inward yank.
Det är lyssnaren Victoria i Vastena som skrivit till oss på adressen historia@sverigesradio.se och undrat över handslagets historia. Vet man, undrar Victoria, hur länge vi har tagit varandra i hand för att hälsa eller för att sluta avtal? Vad började man med det här handskakandet egentligen, undrar hon också. Och hur har handskakandet spritts över världen? Och finns det kanske andra gester och kroppsliga uttryck som varit föregångare till handslaget? Många frågor som hamnat i historieprofessorn Dick Harrisons knä, men lyssnarfrågeguru som han är, så har han ett svar.
Ja, alltså hur länge man har skakat hand, det vet vi naturligtvis inte, för det går säkert så långt tillbaka i tiden att man inte skriver ned uppgifter om det. Dessutom varken text eller bildbevis kan användas för att utröna vad man egentligen gör när man använder sin hand. Vi vet alltså inte vad det betyder. Ett handslag kan ju signalera allt möjligt. Tänk att vara artighet, överenskommelse, kontaktetablering, hotfull aggression och så vidare då. Men den vanliga gissningen, och det här är antropologer och historiker ganska överens om, är att det från början är en fredsgest. Genom att visa handen och erbjuda den till personen eller personerna som man konfronterar, så gör man klart för alla närvarande att hej, jag är inte beväpnad. Alltså tänker jag inte vålla skada. Det är alltså från vad man tror att de syftar på. Flyttar vi oss sen fram från de här forntidsspekulationerna till antiken, då står vi på fastare källmässig grund. Om vi tittar på till exempel antika grekiska begravningsmonument från 400-talet och 300-talet före Kristus, då ser vi att bildhuggare har skildrat människor som skakar hand. Det kan vara två soldater, det var en man och hans hustru. Och då är det utan tvekan vänskapliga gester. Ett annat ofta citerat exempel på det här är i Nya testamentet, i aposteln Paulus Galaterbrev, där det står uttryckligen att de kristna ledarna i Jerusalem, citat, räckte handen som tecken på samhörighet till Paulus och hans medarbetare Barnabas. Så här vet vi alltså att i den antika världen då använder man det här som någon sorts gemenskapstecken, vänskapstecken. Men det är skillnad på handskakning och handskakning. För under de senaste seklerna så har vi tydligt och klart, och det här är belagt i källorna, förändrat betydelsen på vad man egentligen menar. För i historisk tid, antiken och medeltiden, när man då skakade hand, i den mån vi känner till det, då är det bara med personer som står på samma sociala nivå som vi själva. Man markerar en samhörighet inom ramen för någon sorts nisch. Du kan inte ta initiativ och skaka hand med en kung eller med någon annan som sitter högre upp än dig själv. I vår tid så har handskakningen rakt motsatt betydelse. Då illustrerar den, och det gäller framförallt i Sverige, vårt samhälles jämlikhet och öppenhet. Det tolkas som ohövligt att inte skaka hand. Om en där uppe inte skakar hand med en där nere, då är den personen en stropp, en högfärdsblåsa, och så får man inte lov att göra. Att vägra skaka hand upplevs som asocialt och fientligt beteende. Och som bekant uppstår lätt störningar när personer med rötten i andra kulturer inte vill skaka hand med svenskar. Så här har det skett en betydelseövergång. För vi i gruppen, vi håller ihop i skaka hand. Nu, du ska skaka hand med alla, annars är du dum. Och den här utvecklingen av den moderna handskakningen, den är väldigt omdiskuterad, och ingen vet egentligen när och varför det får den här betydelsen. Ofta har jag läst så försöker man länka det här till att det är kväkarna, alltså en av de här religiösa politiska rörelserna på 1600-1700-talet, som använde det här som någon sorts markering av att vi har tänkt längre än de andra, vi står inte för ståndsskillnader. Men det här kan inte beläggas, det är bara det att det dyker upp väldigt ofta i källorna. Och sen ska då bruket ha övertagits av andra rörelser och sen blivit allmänt accepterat. Jag är själv skeptisk till den förklaringen, och det är av rent källkritiska skäl. Vi har för lite källmaterial och det är för dåligt utforskat. Det enda vi vet är att när vi går in i det moderna samhället efter revolutionerna, efter klassamhällets uppkomst, då börjar man använda handskakningen som en signal om jämlikhet, medan det förr snarast var mer exkluderande, vi i gruppen gör det.
Och vi pratar förstås om handskakning nu. Victoria Berglund, lyssnaren, hon undrar ju också om det har funnits andra gester och kroppsliga uttryck som föregångare till handslaget. Jag tänker på det här i Indien, välkända då namaste, man för ihop handflatorna och bockar lite åt varandra kanske. Också kanske skulle det kunna vara ett tecken på att man vill visa sina händer, man har inga dolda vapen, någonting liknande. Har du några tankar om det där?
Ja, det är samma sak egentligen. Det har också genomgått betydelseförändringar och det förlorar sig så långt tillbaka i tiden. De har något liknande i Thailand, man blir wajad när de sätter samma händer på det här sättet som en hälsningsgest. Men när det gäller de här österländska handgesterna som inte innebär beröring, så finns det en tydlig vördnadsaspekt också. Det är en artighetsaspekt som lägger in att man hälsar på någon och visar sin underdånighet för att visa sig generös och artig. Handskakningen har andra konnotationer, just för att det blir fysiskt. Du skakar hand för att visa att du är en man av ära och att du behandlar den andra på samma sätt. Alltså det finns ingen, inte den här underordnade artigheten i det, utan det tar man för givet. I övrigt så är det helt omöjligt att gå fram till ursprungliga källor där heller. Det här är ju gester som förlorar sig så långt tillbaka i historiens gryning att vi fastnar i spekulationer om vi vill komma till någon sorts ursprung. Att man tror att det är fredsgester ursprungligen, det är just för att du gör det utan vapen. Och det signalerar att du inte är ute efter att slåss. Och det är ju en hemmasnickrad antropologisk hypotes som förmodligen kan vara sann men aldrig beläggas.
Men just att det är så gammalt kanske också kan förklara att det känns som att det är så fullständigt centralt i vår kultur åtminstone. Som till exempel under corona när man inte skulle skaka hand med varandra, så tror jag att många tyckte det var ganska jobbigt.
Ja, många tycker att det är jobbigt, men och det, eftersom det betraktas som ohövligt hos oss att inte göra det, och det är självklart att man ska skaka hand. Men det här är kulturellt betingat. Vi har lärt oss att göra så i vår kultur. I andra delar av världen så upplever man av etniska, religiösa, traditionella skäl handskakningen ibland som något som en intrång i privatlivet istället. Alltså varje kultur utformar sina egna tolkningar av vad de här handrörelserna egentligen innebär. Det finns kulturer där vänsterhanden betraktas som väldigt smutsig, eftersom man av tradition använder den när man torkar sig tillbaka. Och alltså betraktas det som en extremt ohövlig gest om man överhuvudtaget använder vänsterhanden i handskakning. Eller om man visar fötterna när man sitter inför något. Och så här kan vi hålla på in till leda och dra upp sådana här betydelser och tecken och signaler. Och ska vi hitta ett ursprung till dem, så famnar vi alltid i någon sorts källmässigt mörker.
Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, som gärna svarar på dina egna historiefrågor. Skicka dem till historia@sverigesradio.se. Och mer av Dick och mig, Tobias Svanlid, hör du nästa vecka.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
Det handlar om ett högaktuellt ämne i Ekonomiakuten som du kan höra ikväll här i P1.
Vi kommer att prata om RUT och ROT, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera. Hej Jan Janowski, deklarationsexpert på Skatteverket.
Hej!
Och hej Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Hej!
Vi satt ju här förra året och pratade om de här deklarationerna. Vilka nyheter gäller i år för 2025, Jan?
Det är ju andra året nu som vi får uppgifter från digitala plattformar. Förra året så hade vi endast en information om att en viss digital plattform hade skickat en uppgift om en specifik person. I år så har vi uppdaterat informationen i specifikationen då vi även tar med de inrapporterade beloppen från de här digitala plattformarna.
När du säger digitala plattformar, vad är det? Vad kan det handla om?
Vad är det? Jo, nej, men det är, har du till exempel hyrt ut din bostad via någon plattform på nätet eller sålt begagnad varor eller sålt personliga tjänster, alltså det man brukar kalla för gigarbete, alltså korttidsuppdrag.
Frida?
Ja, men jag tänker på exempelvis RUT- och ROT-avdraget. Det höjdes ju sista halvåret 2024, så det är ju en nyhet för den som ska deklarera RUT- och ROT. Man fick ju separata tak för RUT- och ROT. Det här var ju tillfälligt och då blev det en total skattereduktion med 150 000 kronor per person. Så det är någonting man måste ha med sig i alla fall.
Hör Ekonomiakuten efter 8 ikväll i P1. Nu, sanslösa kärlekshistorier.
Vi befinner oss i april 1614 i Jamestown, Virginia. Och det är ett bröllop mellan Pocahontas och John Rolfe. Det är en brittisk bröllopsceremoni och både bruden och brudgummen pratar engelska. Och hon har en bröllopsklänning på sig och slöja.
Det är ett enkelt bröllop. Den engelska bosättningen har inte ens funnits i 10 år på den plats som engelsmännen kallar Virginia i nuvarande USA. Men låt dig inte luras av den anspråkslösa ceremonin. Det här är en historisk händelse.
Bröllopet i sig är väldigt uppseendeväckande då det är första gången en brittisk kolonisatör gifter sig med en kvinna ur ursprungsbefolkningen.
Du lyssnar på Sanslösa kärlekshistorier i P1. En serie om när kärleken driver historien framåt. Jag heter Anna Åkerlund och i det här avsnittet berättar historikern och författaren Lisa Viktorsson om ett mytomspunnet kärlekspar, hövdingedottern Pocahontas och tobaksodlaren John Rolfe. Men från början är det här en berättelse om drömmar om guld och rikedomar.
De som koloniserade Virginia var det så kallade Virginia-kompaniet, så ett brittiskt kompani som ville framförallt hitta naturtillgångar i Virginia och främst var det guld och silver man letade efter.
Våren 1606, knappt 10 år innan bröllopet mellan Pocahontas och John Rolfe, anlände 3 skepp till den amerikanska kusten. Det är engelsmän ombord, men det är inte den engelska kungen James den första som skickat dem till den nya världen. Kolonisatörerna är istället utsända av Virginia-kompaniet, vars delägare nu hoppas på att få igen sina investerade pengar. Den nya världens gömda rikedomar hägrar, men snart visar det sig att det inte finns något guld i Virginia. De första åren blir hårda, svält och sjukdomar plågar kolonisatörerna, och dessutom finns redan människor här. En av dem är en liten flicka på 11 år som kallas Pocahontas.
Pocahontas är dotter till hövdingen i Powhatan-stammen i Virginia och han hette också Powhatan. Och om hennes uppväxt vet vi i stort sett ingenting.
Nej, källmaterialet är tunt och inte helt tillförlitligt. Men vissa saker vet vi med säkerhet, som att Pocahontas far inte är vilken hövding som helst. Han kallas hövdingarnas hövding och nära 30 olika stammar lyder under hans styre. Den mäktiga Powhatan härskar över stora delar av det som idag är delstaten Virginia. Och det är alltså just hit som engelsmännen anlänt. Till en början får nykomlingarna hjälp med mat från Powhatans folk. men det är en bräcklig fred som hela tiden riskerar att brytas. Vapenskrammel mellan kolonisatörerna och de bofasta slutar allt oftare i regelrätta strider. Och när Pocahontas är tonåring blir hon tagen som gisslan av engelsmännen.
Det har pågått konflikt mellan ursprungsbefolkningen och kolonisatörerna. Och bland annat har man gjort plundraräder åt båda håll. Och ursprungsbefolkningen har då tagit verktyg från britterna som de vill ha tillbaka. Och då tar de Pocahontas, hövdingadottern, som ju är symboliskt då att ha henne som gisslan för att få tillbaka sina verktyg.
Vid ungefär samma tid men på andra sidan Atlanten har ett ungt par bestämt sig för att göra sitt livs största resa. De ska söka lyckan i den nya världen. Mannen är en äventyrlig bonde vid namn John Rolfe och hans hustru är gravid när de ger sig av.
Men på vägen så lider de sjönöd och behöver stranda i Karibien. Där föder hustrun en dotter som dör som spädbarn. Sen tar de sig till Virginia och då dör även hustrun.
John Rolfe är en sorgtyngd man det första året i den engelska kolonin. Han är 28 år och gräver ner sig i arbete. Han anlägger tobaksplantage och lyckas väl med sina odlingar. Men något annat börjar pocka på hans uppmärksamhet. Den unga hövdingadottern som lever som gisslan i den engelska bosättningen. Pocahontas har behandlats väl av sina gisslandstagare. Hon har blivit kvar i över ett år eftersom Powhatan och kolonisatörerna inte kan komma överens om lösensumman. Den unga kvinnan gör ett stort intryck på John Rolfe. Vi kan inte veta vad Pocahontas tänker om sin situation, men vi vet att hon vid det här laget stannar med engelsmännen frivilligt. Vissa forskare har lagt fram teorin att hon kanske stannar på uppdrag av sin far för att skapa en god relation med engelsmännen. Men hur den ligger till med den saken så har hon med största sannolikhet ett gott öga till den stiliga John.
John Rolfe är djupt religiös och han har mycket ångest över huruvida han kan ha en relation med Pocahontas eller inte eftersom hon inte har den kristna uppväxten som han själv har. Och dessutom så har han problem med att han känner skam för att han har kötsliga lustar för Pocahontas och att det inte bara är bara på ett platonsplan.
Men till slut skriver ändå John Rolfe till ledaren för bosättningen Sir Thomas Dale och ber om Pocahontas hand. Och Dale går med på giftermål. Det gör också den mäktiga Powhatan, Pocahontas far. Troligtvis ser båda ledarna att ett bröllop kan vara en väg mot en mer hållbar fred mellan de två folken. Pocahontas tackar ja när John Rolfe friar. Hon döps och får det kristna namnet Rebecca.
Bröllopet får stor uppmärksamhet eftersom att det är första gången då man gifter ihop ursprungsbefolkningen med engelsmän. Och Pocahontas får sedan statuera exempel för den lyckade koloniseringen.
Pocahontas och John lever tillsammans på Johns plantage och får sonen Thomas. Det romantiskt sinnade kan föreställa sig att de är lyckliga i sitt gemensamma hem. Men ledaren för Jamestown, Sir Thomas Dale, han har annat än familjelycka i åtanke. Han ser nämligen en möjlighet att göra reklam för sitt kompani genom att skicka paret till England.
För att visas upp helt enkelt i London och visa att titta här vad vi har gjort i Virginia. Vi har till och med lyckats få ursprungsbefolkningen att bli döpt och ta till sig det engelska språket.
1616, samma år som William Shakespeare plockar ner skylten för gott, anländer Pocahontas med sin man och deras tvååriga son till England.
Och i London får hon ju även träffa kungaparet till exempel och får uppleva opera och teater och sådär.
Men även om hon blir välbemött så behandlas inte Pocahontas som den kunglighet hon faktiskt är. Hon kallas visserligen för prinsessan av Virginia, men ses kanske snarare som en exotisk sevärdhet. Och hon får mycket uppmärksamhet, vilket Virginia-kompaniet är nöjda med, eftersom det hjälper dem att samla in pengar till koloniseringen av Virginia. Och efter ett år i den gamla världen ska den lilla familjen äntligen få återvända hem.
Men Pocahontas insjuknar redan efter att de lägger ut från London och blir svårt sjuk på Themsen, troligen i lunginflammation, och behöver ta sig land i Gravesend, och där dör hon och begravs.
Året är 1617 när den 22 år gamla Pocahontas dör ifrån sin man och sin lilla son.
John, han åker tillbaka till Virginia och fortsätter med sitt tobaksplantage, medan sonen Thomas, han lämnas kvar i England och växer upp med Johns anhöriga. Men som vuxen så reser Thomas själv till Virginia och tar över faderns plantage.
För Pocahontas och John blev kärlekshistorien kort. Men namnet Pocahontas kommer leva vidare i århundraden. Hon blir en mytomspunnen symbol för freden mellan kolonisatörerna och ursprungsbefolkningen. En fred som gav engelsmännen en chans att etablera sin koloni, vilket i förlängningen möjliggjorde bildandet av USA. Du har hört Sanslösa kärlekshistorier i P1. Ljuden i avsnitten kommer från filmen The New World från 2005. Jag som berättar heter Anna Åkerlund. Producent är Frida Anund. Exekutivproducent Tove Friman Leffler. För mixning står Kristoffer Kronander. Och det här är en produktion av Podlit för Sveriges Radio.
Och här i P1 blir det nu nyheter. Klockan är 3.
I Danmark har en svensk 17-åring dömts till 8 års fängelse för mordförsök. Det var förra sommaren som pojken reste till Köpenhamn med uppdraget att skjuta en gängkriminell. Pojken hittade inte mannen men hamnade istället i en konfrontation med 2 andra män och avlossade då ett skott. Journalistik är inte ett brott, inte i något land. Det skriver den gripne svenska journalisten Joakim Medin i en handskriven hälsning från det högsäkerhetsfängelse i Turkiet där han sitter. Hälsningen har publicerats på plattformen X av chefredaktören på tidningen Dagens Etcetera som Medin jobbar för. Statsminister Ulf Kristersson säger att det pågår ett intensivt arbete för att få Medin fri. 4 dagar efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar har nu över 2700 personer bekräftats döda enligt militärregimen. Idag hölls en tyst minut i landet.
9 minuter före 1 på eftermiddagen, det klockslag som jordbävningen inträffade, ljöd sirener i Mandalay för att markera starten på en tyst minut. Fortfarande hittar man människor vid liv, men chansen för fler sådana osannolika räddningar minskar snabbt för varje timme som går. Lokala medier rapporterar att Mandalays krematorier är överbelastade. Familjer tvingas kremera sina anhöriga i grupp på gatan. I staden Chausé, söder om Mandalay, dog flera barn och deras lärare när förskolan kollapsade. På nyhetsbilder syns barnens färgglada ryggsäckar utspridda bland tegelsten, betong och armeringsjärn. Världshälsoorganisationen, WHO, säger att det finns ett akut behov av traumavård, bedövningsmedel, mediciner och psykosocialt stöd. Axel Kronholm, Bangkok.
I Finland kommer militären snart att få börja använda personminor igen. Det står klart efter att statsminister Petteri Orpo idag meddelade att landet kommer att dra sig ur det internationella Ottawa-fördraget som förbjuder lagring, produktion och användning av personminor. Över 160 länder har anslutit sig till avtalet från 1997, men härom veckan meddelade även Polen och de baltiska länderna att de lämnar fördraget. Den tidigare partisekreteraren för Liberalerna, Nina Larsson, blir ny jämställdhets- och arbetslivsminister efter Paulina Brandberg, som ju avgick igår. På en pressträff tidigare i eftermiddags presenterade Nina Larsson sig själv som liberal feminist, mamma, jägare och tidigare yrkesmilitär. Så vädret för nu i eftermiddag och ikväll blir det mestadels sol i södra delen av landet. I norr mycket moln som dock klarnar upp här och var. Det var Ekot klockan 3. Jag heter Ola Jonåker Dunkus.
Sporten börjar med ishockey. Färjestad och huvudtränare Thomas Mittell bryter samarbetet. Beskedet kommer dagen efter att Färjestad åkte ur slutspelet mot Skellefteå. Mittell tog över laget halvvägs in i säsongen 2021-22 där det blev SM-guld. Men efter det har Färjestad åkt ut i kvartsfinal 3 säsonger i rad. Nu fotboll.
Den nya regeln i Allsvenskan i fotboll att bara lagkaptenerna får diskutera domslut med domarna har varit en succé under säsongens första omgångar, säger domarchef Stefan Johannesson.
Hittills så har det funkat väldigt bra. Spelarna är så medvetna om det så att om det kommer ett tecken från domarna att nej, men stopp nu, då vänder de om. För att annars så riskerar de ett gult kort. Vad man vill bli av med det är att det springer till spelare och omringar domarna och ska försöka påverka och prata och prata. Då tar du ut lagkaptenerna bara så förklarar du. Så här såg jag på det, därför blåste jag och så vidare. Och sen är det bra.
Reporter här, Jonathan Bergman.
Där är P1, Sveriges Radio.
Har du blivit lurad idag, Jonas?
Inte som jag vet.
Har du lurat någon då?
Nej, det har jag inte gjort.
Det är ju ändå 1 april, så jag tycker vi bara bestämmer att våren är här.
Verkligen. Original Kurta. Original.
Original Kurta. Välkomna till Talkshow P1 med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Det här är Birgi. De spelade på ett kurdiskt vårfirande här i Stockholm i helgen. Det har ju precis varit kurdiskt och persiskt nyår. Birgi vann också en Grammis nyligen för årets bästa video. Jag vill ändå dröja mig kvar vid 1 april-skämten.
Mm.
Även om du varken har blivit lurad, vad du vet då, eller lurat någon. Jag tycker nämligen att morgonprogrammen på tv fick till bra aprilskämt i morse.
God morgon och varmt välkomna ska ni vara till Nyhetsmorgon. Här står vi och gör vår första dag på nya jobbet, Pelle.
Mm, härligt.
Jag visste inte att du också skulle sitta här. Jag fick ju det här jobbet för häromdagen bara.
Ja, nej, det visade sig att de fick oss som ett paket.
Morgonstudions programledare Alex Lettich och Pelle Nilsson dök upp hos konkurrenterna på Fyrans Nyhetsmorgon och tvärtom. Var inte det här kul?
Det var jättekul. Jag tänkte, jag läste om det här och så tänkte jag att jag hade ju varit helt fel publik. Eftersom jag tittade på morgon-tv så hade inte jag förstått att det var fel personer i fel program. Men
nej,
det var ju så det var. Det var SVTs programledare för morgon-tv som dök upp i TV4s morgon-tv. Show.
Ja, ja, och vice versa.
Ja, och vice versa. Men ja, det är ju jättekul.
Ja, och ja, någonting också, är det inte det med att de två stora konkurrenterna i dessa tider bara kör ett lite mysigt crossover-skämt sådär?
Mm. Ja, absolut. De konkurrerar om olika saker, men ändå. Ja,
ja, det gör de. Ja. Några andra som konkurrerar, det är ju Moderaterna och Socialdemokraterna.
Mm.
De har också kört varsina aprilskämt idag. Här tänker jag att du ska få bara tycka till, vilket du tyckte var roligast eller bäst.
Okay.
Jag börjar med Moderaterna. Mm. De gick ut på sin Instagram med ett nytt förslag. De vill införa 6 lediga dagar för att öka barnafödandet eftersom vi har problem med låga födelsetal. Då vill de införa sabbdagar, skapande av barndagar. Och då under de här 6 dagarna så fattar du vad man skulle ägna sig åt.
Alltså under året, 6 dagar under året någon gång? Eller? Det var inte 6 dagar i veckan? Eller nej?
Nej, det måste ju vara åtminstone i en månadscykel. För det handlar väl om att man ska pricka ägglossning.
Jaha, okej.
Är jag tvungen att förklara skämtet för dig?
Men då är det 6 dagar i rad helt enkelt.
Ja,
ja, okay.
Visst.
Ja.
Eller så kanske det är en dag varannan månad om man kan pricka ägglossningen exakt.
Mm.
Det här framgick inte.
Okej,
okay. Bra start.
Mm.
Vi kör Socialdemokraterna då. De hade en lista på sina sociala medier där man skulle då gissa aprilskämt. Och då var det typ, gängledare firar bröllop med Jimmy Åkesson. Eller nästa punkt var, statsministerns barndomsvän blir nationell säkerhetsrådgivare och råkar ge en person med koppling till våldsbejakande extremism tillgång till topphemliga dokument. Och sen så stod det då, rätt svar, inga skämt här. Tyvärr, Sverige behöver en ny riktning. Som ett anti-aprilskämt då.
Mm.
Jag ser att du jublar inombords, men det här är radio. Så försök att ge uttryck åt vem som vann, Moderaterna eller Socialdemokraterna.
Jag känner lite grann att både Moderaterna och Socialdemokraterna kan vässa på det här till nästa år.
Ja. Ja.
Utrymme för förbättring helt enkelt.
Ska vi bara säga med reservation för leverans?
Mm.
Det kan ju ha varit så att någon annan hade kunnat leverera de här skämten. Mm.
Den där väldigt långa meningen som du läste på slutet. Jag vet inte om någon hade kunnat leverera den. Där.
Vi dröjer kvar i svensk politik då. Tre liberaler har ju lämnat partiet det senaste dygnet. Partisekreteraren, kanslichefen och så jämställdhetsministern Paulina Brandberg.
Mm.
Många kommentatorer har ju varit inne på att Paulina Brandberg inte lyckades göra tillräckliga avtryck.
Nej.
I de frågor som var hennes, kanske framförallt hedersförtryck.
Mm.
Något som alla har nämnt däremot är hennes bananfobi.
Mm.
Är det ändå inte bättre att bli ihågkommen för bananfobin än inte alls?
Alltså är det inte så man blir ihågkommen som politiker, tänker jag. Alltså att man, om man tänker på politiker, gamla politiker, tänker man, man kommer ihåg Gösta Bohman och hans kniv. Man kommer ihåg Torbjörn Fälldin och hans pipa, va? Ulf Kristersson kommer förmodligen bli känd för sina, ihågkommen för sina vader, kan jag tänka mig. Göran Persson kanske för sina konsultfakturer, vad vet jag. Men det är väl det som man förknippar med politiker snarare. Alltså någon pryl eller någon sak eller någon plats.
Gud vad ledsna alla politiker är, eftersom de ju hoppas på någon otrolig reform de har varit med och genomdrivit.
Ja, alltså jag vet inte. Alltså...
Finns ju värre eftermälen att ha.
Ja, men alltså, alla eftermälen är väl egentligen goda eftermälen, även om det bara är en banan, tänker jag. Alltså, om man tänker, jag kollade lite kort innan sen. Claes Elmstedt, kommunikationsminister i Fälldins tredje regering 81-82. Eller Georg Andersson, kommunikationsminister i Carlssons andra regering.